Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z.
Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall, utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall. I'm in a killing state.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 2 av det hemska Hello Kitty-fallet. Och vi spelade in första delen ovetande som att du, Urban, kan kinesiska.
Hachihua, Qingguo Su, Banghe, Qingguo Chao, Qingguo Su, Tong, Hachipinjo, Kuechi.
Och det betyder tack.
Nej, jag kan inte kinesiska, men jag kan göra en liten hyfsad härmning av ljudbilden efter att ha sett många såna här Hongkong kinesiska kampsportfilmer i min ungdom, alltså, så att
Du skulle säga Fan Man Ye.
Fan Man Ye.
Oh.
Ja.
Så du satt och tänkte så här, men hur uttalar Don?
Ja, skar.
Ja, skar liksom så här, naglar på tavlan.
Och det tycker nog David också efter hans långa uttalsanvisning.
Jo, det är sant.
Urban är ju alltså en läkare och vi ska ställa lite frågor om det här. Men även en framgångsrik poddare med podden Kalla fall.
Stämmer bara.
Där en ny säsong kommer i april som kommer att handla om hotellmordet i Visby.
Jajamän, research pågår för fullt just nu om det. Vi planerar att göra den mest djuplodade genomgången av det här fallet som har gjort. Så att vi går igenom egentligen allt som har sagt och skrivit om det här fallet och intervjuar alla som har varit inblandade det här på något vis. Så att det kommer komma i mitten av april någon gång. Så är vi planerat release-släpp för det här.
Och det speciellt coola med Kallefall är att ni poddar ju med avsikt att faktiskt försöka lösa fallet.
Stämmer bra det. Vi försöker liksom komma så långt det bara går. Och sen om vi faktiskt når någon lösning hade ju det varit helt fantastiskt. Men ja, det är ju värt ett försök i alla fall.
Ett jag ser fram emot. Arbete bakom.
Ja, men det är ganska mycket arbete bakom, kan jag avslöja.
Ja, så Kallefall i april om hotellmordet i Visby. Det är ett fall som kanske inte innehåller lika mycket våld som det här avsnittet kommer att göra. Och därför måste jag ge en extrem varning för det här avsnittet. Jag gav varningen i första avsnittet, men jag vill göra det igen. Det här är alltså ett av de värsta avsnitt vi någonsin har gjort. Och i det här avsnittet kommer jag även att introducera en 13-årig flicka som är i en sexuell relation med en manlig gärningsperson. Och det kan man inte vara när man är 13, utan det är alltid våldtäkt. Så att det här är, innehåller sexuella övergrepp av barn. Utöver allt enkelt. Och extrem tortyr och så vidare. Så lyssna inte på det här avsnittet. Punkt. Lyssna på någonting annat. Ja, vad kommer ni ihåg av förra avsnittet?
Det var en ganska hemsk historia som rullades upp där. Fan Manje hette hon det.
Ja.
Som då föddes och växte upp på barnhem där hon slängdes ut ifrån och hade liksom aldrig riktigt någon chans att skapa sig ett värdigt liv, utan hon började sälja sin kropp, började med droger och sen hamnade då i klona på den här triadmedlemmen och hans medarbetare eller vad man ska kalla det.
Hans kumpaner. Chan Man Luk hette han.
Ja.
Och nu har de då kidnappat Fan Manje och placerat henne i den här underliga Hello Kitty-lägenheten. Och där har de i princip övergått till att tortera henne. Och de har gjort sin inventering av köket och lägenheten och hittat massvis med roliga saker. Så nu övergår det här helt enkelt till en experimentell tortyrsession.
Hon har en son också.
Just det.
Hur gammal var sonen?
Han är förmodligen runt ett år.
Runt ett år.
När det här händer.
Ja, och så hade hon ju en make.
Ja, han kommer faktiskt tillbaka lite i historien senare.
Ja.
Men vi vet väldigt lite om honom.
Vet vi hur länge hon har varit borta nu när de börjar tortera och sånt?
Det är lite oklart, men jag skulle gissa från 3 till 7 dagar.
Okej.
Okay. Och de har alltså slagit henne så mycket att nu är det enda som hon duger till är att tortera, tycker de. Så en av de första idéerna som Chan Man Luk får var att ta en cigarettändare och de andra fick hålla fast hennes fötter. Och så smälte han sugrör av plast ovanför fötterna så att den smälta plasten droppade ner och orsakade små men väldigt allvarliga brännskador eftersom varm plast är väl varm. Brännskadorna utvecklades till stora blåsor som sprack av sig själva och lämnade öppna sår. Och det här var ju en helt ny möjlighet för Chan Man Luk och hans kumpaner Leung och Leung. Och då tänkte de, ja nu har vi de här öppna såren. Vad kan vi hälla i dem?
Salt kanske.
Mm. Salt provade de säkert, men de har ju ett helt kryddskåp.
Ja, men vad fan.
Så de började hälla i diverse olika kryddor. Och de hittar då en chiliolja som de häller i såren. Och det här gör ju givetvis fruktansvärt ont.
Ja.
Så Fan Manje svimmar av smärtan. Och då är hon ju ingen rolig längre att tortera. Så då tar männen hennes stackars fötter igen och eldar med en tändare under fötterna. Och det hjälper henne tydligen att vakna igen. Så att de kan fortsätta tortera henne. Så extrem smärta kan fungera åt båda hållen. Man kan toppa av och man kan vakna till liv igen. Ja, de hade ju tittat runt i köket och där hade de hittat en stor dunk med matolja. Och tänkte de, det här var inte lika roligt som chilioljan, vi kanske kan göra något spännande med det också. Så att de tog helt enkelt hela dunken och tvingade Fan Manje att dricka allt i den. Och det resulterade givetvis i att hon kräktes. Och jag ska klargöra här att de här sakerna vi berättar om inte bara utspelar sig under en dag eller en vecka. Utan Fan Manje kommer att fånga den här lägenheten på Granville Road 31 i en hel månad. Det är alltså under en hel månad som varje dag blir torterad på allehanda extrema sätt.
Det är ju verkligen likt Junkfruta.
Ja, och det enda som sätter gränserna för vad som sker är då Chanman Lux fantasi. För de två andra verkar ha betydligt mindre fantasi.
Mm. Han verkar ju annars ha väldigt mycket fantasi i den här killen. Alltså.
Så fysisk misshandel och sexuella övergrepp blev en daglig rutin mellan de mer sinnrika inslagen av tortyr. Men någon gång under den här månaden, och det, vi har ju inte alla detaljer om vad som faktiskt hände, så att ni får anta att det har skett mycket mer tortyr än vad jag berättar om. Men en dag får de ett besök i lägenheten av Afong. Afong är en 13-årig flicka. I vissa källor har hon fått namnet Melody för att skydda henne. Och jag och David tror att Afong också är ett fingerat namn. Att hon inte alls heter det här. Och ni kommer förstå varför senare. Men jag kommer kalla henne för Afong. Och då kan man ju fråga vad en 13-årig flicka gör i den här lägenheten. Men hon verkar då ha någon slags relation till Chanman Luk. Och i vissa källor beskrivs hon som en flickvän. Men det är ju alltså ett barn som han våldtar. Möjligtvis har hon den här relationen med Leung Vai Lun, som ju var 21. Till skillnad från Chanman Luks 34 års ålder. Men det gör ju ingen skillnad i sammanhanget. Alltså, Afong är ju ett offer för grooming och övergrepp här. Men hon verkar ha tillträde till den här lägenheten. Och möjligtvis kan hon vara förklaringen till att lägenheten är full av Hello Kitty-saker. Att Chanman Luk eller då Leung har inrett den här lägenheten så här för att göra henne glad.
Gör ju inte det direkt mindre sjukt.
Nej, det gör det otroligt. Men Afong är en Hello Kitty-fanatiker. Hon tycker jättemycket om Hello Kitty. Men att ta en hel knarkakvart och inreda den med Hello Kitty-grejer låter ju helt bizarrt. Vad de andra trialmedlemmarna måste undra. Liksom, vad fan är det här?
Mm. Det gör det ju hela så mycket mer sorgligt. Det, tar ju, det är ju verkligen barnet i henne som
ja.
Tas fram. Man förstår hur...
Och det antyder ju att Afong då har varit i den här lägenheten ganska många gånger. Men hon kommer dit och upptäcker att oj! De har en tjej här som de håller på att tvinga och dricka matolja. De häller chiliolja i hennes sår. Hur tror ni hon reagerar?
Alltså man hade ju hoppats att de skulle bli förskräckt och gå till polisen eller någonting. Men alltså känner man de här historierna rätt alltså, så kommer ju hon ja, vara med på det här. Liksom, tyvärr. Mm.
Ni har helt rätt. Hon kastar sig glatt in i leken. Och slår, sparkar och bränner. Fann man ge hon också. Och hon har faktiskt efterhand förklarat det. Så att det här är Afongs egna ord om varför hon deltog. Citat. Det var en lek som de höll på med. Om inte hon låtsades vara glad skulle man slå henne hårdare. Och de sa åt henne att le när de brände henne. Det var liksom en kul stämning. Slut citat.
Ah.
Okej.
Det här förklarar ju hur förstörd hon är också. Ett barn som växer upp i de där miljöerna.
Ja, det är nästan som man föredrar barnhemmen här, helt klart.
Ja.
Än att växa upp i den här Hello Kitty-knarkalyen.
Mm.
Vad tycker ni har varit värst hittills?
Alltså, det är ju fruktansvärt att de får med den där stackars ungen också på detta. Liksom. Och sen att komma på hela chili i öppna sår också. Det är, ja, att man kommer på den idén. Alltså.
Det är så sorgligt kontrast där till att hennes enda glädje i hennes liv är ett år just nu. Och hon är borta från honom.
Mm.
Det enda som har gjort henne... Det är bara så fruktansvärt att hon är på den här platsen och blir utsatt för de här sakerna.
Jag frågade den frågan här just för att nu blir det ännu värre. Den mest kända detaljen om det här fallet vad gäller Afongs delaktighet i tortyren är att Afong ställde sig med stjärten ovanför en skokartong och bajsade i den. Därefter tvingade förmodligen Chanman Luk Fan Manje att äta avföringen under stränga instruktioner att hon var tvungen att göra med god aptit och hela tiden ha ett leende på läpparna.
Skaka på huvudet här alltså.
En Hongkongs källa nämner att själva upprinnelsen till det här var att Afong behövde gå på toaletten. Men det var stopp i lägenhetens toalett. Så sedan ledde det ena till det andra.
Ja, det är ju en rimlig förklaring alltså.
Ja, precis.
Vi har ingen toalett, men vi kan använda tortyroffret här. Och det får viss trovärdighet då, för att avföringsincidenten ledde även till att de tre männen turades om att kissa i Fan Manjes mun.
Det är alltid såna här kroppsvätskor som är med i tortyrinslag.
Ja, tortyren kunde pågå i timmar vissa dagar. Men det hände då att Chan Man-luk och de tre andra tröttnade på tortyren. Och då gick de inte tillbaka till triadarbetet, utan de satt sig istället ett annat rum i lägenheten för att göra någonting annat de tyckte var väldigt roligt. Nämligen spela tv-spel. Och för att Fan Manje då inte skulle för sig försöka smita, så hängde de henne från taket bunden med elsladdar. Oftast var hon medelslös. De slutade tortera henne när hon blev medelslös. Så att de kunde ju passa på att spela lite tv-spel då, tills hon vaknade igen. Mm. När Fan Manje hängde från taket så fick hon även fungera som boxningssäck.
Det är som Junko.
Ja, de tre männen och då Afong, bara 13 år gammal, slog och sparkade på när de hängde där. Men det var inte bara det de använde, utan även järnrör. Fan Manje hade fler blåmärken på kroppen som hade en omkrets på 6,3 cm. Förmodligen från järnrören då. Och hon hade...
Börjar de borra här också?
Klassiker.
Tänk om det var min mage som låter. Det kändes lite så här.
Ja, för... Det är någon hemmarenoverare som sätter den. Alltså.
Men jag kan säga det, att om det borras i bakgrunden här så är det inte min mage.
Och det är ingen som borrar en kropp, hoppas
vi. Nej, det får vi verkligen hoppas.
Jag kommer ihåg att det här pågår alltså under en hel månad. Och ju längre den månaden går, desto fler infekterade sår får Fan Manje. Och hon börjar lukta väldigt illa. Hur lång tid tar det innan ett sår blir infekterat?
Alltså, det beror ju på hur man sköter om det. Men hon
det låter ju som att man inte sköter om det.
Med massa olika kryddor och grejer i det, så är det nog, handlar det nog om dagar innan det börjar bli infekterat. Alltså. Mm. Ja, olika hudbakterier och sådär koloniserar, och det leder till slut till att man får en, kan få en infektion i hela kroppen, och så kallad blodförgiftning.
Och det är livsfarligt, eller hur?
Ja.
Hur lång tid tar innan det börjar lukta?
Det tar nog kanske minst en vecka, skulle jag tippa på. Innan det blir sådär riktigt varigt och dant. Alltså.
Och glöm inte att det här, alla använder meth. Så att hela tiden som det här pågår är Afong och de tre männen höga på meth.
Ja.
Så 13-åringen använder också meth. Och kom ihåg att Fan Manje själv använder ju narkotika väldigt ofta. Så nu är hon inte bara torterad, utan hon är också under avtändning.
Mm.
Så att hon vill väldigt gärna ha mer narkotika, men det får hon inte. Det finns också uppgifter om att de hängde henne på natten, hängde de henne från fötterna bunden med elsladdar upp och ner, medan de andra låg och sov i lägenheten. Överlever man att hänga upp och ner en hel natt?
Alltså, man kan ju få problem framförallt med lungorna, att man får vätska på lungorna och sådär. Jag vet inte, jag har inga exakta siffror på hur länge man kan hänga upp och ner, men jag vet att man kan dö av det. Alltså.
Ja, det finns väl flera fall där folk har dött av att hänga upp och ner.
Mm.
Jag kommer ihåg någon fall där någon fastnade i ett staket upp och ner och dog.
Ja, alltså det låter länge, och jag vet inte hur länge de sov då, men 8 timmar eller något sånt. Det låter väldigt länge att hänga upp och ner för att överleva. Så att om man gjorde det, hängde så länge, kan ju inte vara till så himla gott skick alltså, när man väl plockar ner henne. Just som jag sa, så får man ju ödem, alltså vätska som det heter, på lungorna då, så man får svårt att andas. Är väl framförallt. Och blod, hjärtat får också svårt att pumpa liksom, för det är inte byggt att pumpa åt upp och ner så att säga, utan det ska helst få åt andra hållet. Ja.
Ja, det verkar ju inte som att de har någon plan på vad de egentligen ska göra med henne över tid. Och det är oklart om de någonsin gav henne någon vård överhuvudtaget. Mm. Eller också vad hon fick att äta och dricka. Men hon klarade sig en hel månad, så måste ha fått någon vätska i alla fall.
Jo, det måste hon ju ha fått, alltså, för annars hade hon inte klarat sig så länge.
Nej, mer än urin i munnen.
Ja, eller olja liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
En morgon i mitten av april 99 så är det Afong som vaknar först i lägenheten. Och vid det här laget har Fan Manje börjat lukta så illa att de inte kan ha en hängande i taket längre. För då sprids lukten i lägenheten. Så de har slängt in henne i ett badrum för att hon inte ska lukta så mycket. Badrummet kan de stänga till i alla fall. Så finns det förmodligen ett till badrum i lägenheten. Frågan om något fungerar. Men Afong går då på morgonen till badrummet för att kontrollera hur Fan Manje mår. Och då hittar hon henne död i badrummet. Och dödsorsaken är högst oklar. Men förmodligen finns det ett antal olika dödsorsaker som har samverkat här.
Ja. Och mest sannolikt är väl infektionerna som skulle jag tippa på som har lett
till, ja, blodförgiftning helt
till vad heter det, organsvikt av att helt länge kroppen har stängt ner.
Och det här verkar nästan ingen ha räknat med av dem.
Nej.
Utan hon blir så, oj nej, det här måste jag med. Så hon väcker killarna och de går och tittar och upptäcker att men hon är död. Så här, vad ska vi göra nu? Oj, det här är kanske inte så bra om det kommer ut. Vi måste göra oss av med kroppen. Och då är det dags för en transportstyckning. Så de lägger Fan Manjes kropp i bakhåret och börjar turas om och stycka den. Antingen med en såg eller en motorsåg i vissa källor. Men det kan man ju tycka att grannarna borde reagera på.
Mm.
Så min granne kör motorsåg från den där knarkakvarten. Bara, för det här är ju ett bebott hus i övrigt.
De här grannarna som verkar ju ha varit ganska toleranta med tanke på allt som övrigt som de har fått.
Jag antar att man inte gnäller på triadernas knarkakvart. Det lär inte vara överklassen som bor i de andra lägenheterna då. Det här är ju en ganska jobbig upplevelse att stycka en människa som normala människor skulle ha svårt att göra. Och det visar sig att Leung och Leung, de är inte totala psykopater utan känslor, utan de tycker det är jätteäckligt. Och båda kräks.
Ja, men det är väl förmodligen inte för att de skär i en annan människa, det är väl för att de skär i en människa,
ja,
tänker jag. De är ju ändå kött och blod själva.
Vi vet inte vad Afong egentligen tyckte om det, eller om hon ens var inblandad i styckningen. Men Chan Manluk har inga som helst problem att stycka Fan Manje. Han gör det glatt. Han kommer också på en massa smarta trickar för att göra sig av med kroppen. Så att han ger order om att Fan Manjes inre organ ska kokas.
Jaha.
Ja.
Och sen placeras de i plastpåsar. Och varför ska man vilja koka de inre organen?
Ja, du.
Krympa.
Ja, det lät klokt, men har du någon tanke, Urban?
Ja, du. Det är lättare kanske att hantera om de är lite mer fasta i konsistensen, jag vet faktiskt inte.
Ja, tanken var att de skulle lukta mindre.
Jaha,
man borde ju så här döda lite bakterier,
oh, det är sant,
i alla fall när man kokar dem.
Ja.
Och sen har de ju fått av Fan Manjes huvud också. Och funderar på vad ska vi göra med det? Det går inte att stycka, eller inte så lätt att stycka. Så att de placerar huvudet i en kastrull på spisen i köket. Och deras tanke då att koka huvudet så att allt skinn faller av. Och på så sätt ska det bli svårare att identifiera huvudet.
Var inte det han damen gjorde lite liknande?
Oja. Så det är mycket jobb här. De ska koka de inre organen, de ska koka huvudet. Och under det här arbetet, det är en massa hushållssysslor, det är de inte så bra på. Så blir de förstås hungriga. Och alla tittar på Chan Manluk som han är ledaren och han tar då ansvaret att fixa mat till dem. Så han tar fram en till kastrull och i den kastrullen börjar han koka nudlar. Det står alltså en kastrull med Fan Manges huvud bredvid kastrullen där de kokar nudlarna. Men det finns bara en slev. Så Chan Man Luk tar sleven som de har använt i huvudkastrullen och använder den även för nudlarna. För han tänker väl att ja, alla bakterier kokar bort, det här är inget farligt. Och precis i det ögonblicket när han står där med sin slev så hörs sirener utifrån gatan. Polisen! Chan Man Luk går fram och tittar ut genom fönstret och ser en polisbil stå parkerad precis utanför. Nu får alla fyra panik. Vad ska de göra nu? Det här ser inte så bra ut om polisen kommer in i Hello Kitty-lägenheten och det är ett huvud på spisen och det är lite inre organ i plastpåsar, ligger från en ben överallt. Så Chan Man Luk springer fram till plastpåsarna med Fan Manges inälvor och kastar ut genom fönstret.
Tror du han skulle kasta in dem i frysen?
Nej, han kastar ut genom fönstret.
Ja, vänta, genom fönstret?
Ja, han öppnar fönstret och kastar ut dem. Det här kan de aldrig spåra till mig. Och längst ner ligger då någon slags butik som har, eller en restaurang, någonting, någon inrättning med ett skärmtak. Så att det finns ett tak längre ner och de här inälvspåsarna hamnar på det taket. Polisen märker ingenting. Och när han är klar med det, de andra står ju mest paralyserade, så springer han fram, häller ut vattnet ur kastrullen med huvudet, tar förmodligen någon slags grytvantar eller någonting för att inte bränna sig på huvudet, och syr in det i tyghuvudet på ett Hello Kitty mjukisdjur som ser ut som en sjöjungfru.
Där kom den, ja.
Ja, och det här kan vi förmodligen lägga upp bilder på vår Instagram.
På huvudet eller på, ja, på sjöjungfrun? Hoppas.
På sjöjungfrun. Ja. Annars blir det nog bannad av Instagram. Men huvudet är alltså insytt i det här mjukisdjuret nu. Och han måste ha varit väldigt snabb på sy också. För att det här, de har ju panik här.
Verkligen alltså. Femma i syslöjd där alltså. Ja.
Och de pustar ut och bara, nu är vi redo för polisen. Så tittar de ut igen, men polisen har åkt.
Men stod polisen?
Ja, polisen stod vid deras ingång.
Det måste varit
ett han kan ha kastat ut... Eftersom det är en stor lägenhet så tror jag var på en annan kortsida. Så smart var nog. Det visar sig nämligen att polisen var inte alls där på grund av det här.
Sämsta polisen hade liksom står där nere och det kommer påsar med kroppsdelar rakt från ett fönster och bara, ska vi ta en kaffe?
Helt normalt.
Ja.
Polisen var där för att utreda en helt orelaterad våldtäkt som tydligen hade hänt i samma hus. Och det har de nu klara med. Så att de hade åkt därifrån. Så det kommer inga poliser till lägenheten. Men... ja, nu har de i alla fall röjt undan spåren på det effektiva sättet. Så nu kan ingen lista ut att det här hänt. Det är lite oklart vad som hände med benen och sådär. Men de tänker, okej, nu har vi ingen mer att tortera här. Vi kan inte göra någon skada. Liksom, och vi har kliniskt gjort oss av med alla spår. Så de drar. De bara går därifrån.
Vad hände med de här organen som hamnade på någon, på någon restaurang?
De ligger kvar där.
De ligger kvar där?
Än idag. Nej, men de ligger kvar där vi är vår historia.
Okej.
Så de drar. Och förmodligen har de en väldigt stor backlog av triaduppgifter de måste göra. Så att de är fullt upptagna och gör andra saker. De boende i det här huset, som jag har många frågor om vilka det var som stod ut med att den här knarka kvarten i Hello Kitty-tema fanns i deras lägen. Och där hände det skumma saker. Men de hade väl andra problem. Men nu fick de ett annat problem. Och det var nämligen att det började lukta väldigt illa i hela huset. Just det, från inledningen vet vi också att det fanns ju påsar med kött i kylskåpet.
Ja, det var det jag tänkte. Ja.
Så den åtgärden måste förmodligen hämt här också.
Och det var då offrets kroppsdelar?
Ja, det var som, köttet. Ja. Som skulle behövt en kakelugn.
Inte, ja, precis. Det han inte fick plats med där, kastade han ut genom fönstret då?
Nej, det var inälvorna som han kastade ut genom fönstret. Aha. Och köttet är kvar i kylskåpet och huvudet är nu insytt där. Kliniskt rent. Ingen kan hitta någonting. Och det gör de inte under hela april månad. Så det blir maj 1999. Och då vet ni vad som hände, för det berättade Hucken i avsnitt 1.
Yes.
Afong hade mardrömmar och samvetskval och gick till polisen. Och polisen trodde först inte på henne, men hon tog dem helt enkelt till lägenheten. Och visade dem köttet i kylskåpet och Hello Kitty-dockan. Afong har nu också fyllt år, så hon är nu 14. Och inte 13 längre. Och hon fyllde innan Fan Manje dog.
Trevlig födelsedags.
Ja. Det finns ett fotografi som ska föreställa Afong när hon sitter framför kylskåpet i lägenheten efter att polisen har följt med henne dit. Kylskåpet är öppet på fotografiet och man kan se röda blodiga köttstycken i kylskåpet. Vi tvivlar dock på att den här bilden är äkta. För det finns flera fotografier från lägenheten, men det är svårt att pussla in bakgrunden och de föremål som syns på kylskåpsfotot med de övriga bilderna som vi vet faktiskt är från lägenheten.
Men det kan inte ha varit någon typ rekonstruktion eller något?
Ja, det skulle möjligtvis kunna vara, men det känns ju inte heller som ett foto som polisen skulle släppa.
Nej.
Det finns till exempel inga foton av kraniet från Hello Kitty-dockan. Det finns bara foton på sjöjungfrudockan. Kylskåpsfotot är dessutom beskuret så att kylskåpet syns exakt kant i kant med själva fotografiet. Så man får ingen bra bild om det verkligen är taget i samma lägenhet alls. Så vi tror att bilden är fejk.
Men är det hon på bilden?
Ja. Så det skulle kunna vara en rekonstruktion. Ja. Det låter ju ganska troligt. Mm. Fast konstiga grejer att rekonstruera.
Ja.
Nu blir förstås polisen väldigt intresserad av att få tag på Chan Man Luk, Leung Ching Chu och Leung Wai Lun. Och nu ska det kunna bli en spännande jakt efter dem när de försöker sätta sig i säkerhet. Men de har inte tänkt på det. De trodde ju att de var helt säkra.
Ja.
Så de håller på med sina vanliga triadgrejer. Det är bara att fråga triadpoliserna, var är de någonstans? Så hittar de dem. Så inom 24 timmar har de gripit alla tre.
Oj.
Ja, de trodde att de hade gjort det perfekta brottet där, men det var...
Ja.
Ja, man får inte glömma att de är meth heads. De är ju nerknarkade hela tiden. Mm. Så deras tanke, deras logik är förmodligen defekt på många sätt.
Mm.
Så alla tre förhörs separat. Och de berättar samma historia för polisen. De berättar att Fan Manje var en kvinna som frivilligt hade anslutit sig till deras hallickverksamhet. Och en dag hade de hittat henne död för hon hade tagit en överdos. Och då hade de bestämt sig för att stycka henne och göra sig av med kroppen för att inte riskera att bli misstänkta för något brott.
Då hade de ju ändå pratat ihop sig ifall det skulle bli så.
Ja, så de hävdade bestämt att de inte var skyldiga till tortyr eller ens till hennes död.
Mm.
De hävdade brott mot griftefriden, gamla klassiska...
Ja, brott mot griftefriden är definitivt någonting som de då har erkänt. Den 9 oktober 2000 blev det rättegång. Och åtalet gällde 1. Mord, 2. Kidnappning och 3. Att förhindra en värdig begravning och sista vila för den döda. Alltså i princip ett brott mot griftefriden. Afong hade ju kommit till polisen och löst det här fallet. Som polisen inte ens hade en aning om var ett fall. Och hon var ju dessutom bara 14 år vid mordet.
Mm.
Så att hon fick 100% immunitet. Och dessutom ingick det här att hon var tvungen att vittna mot de tre männen. Så hon gick alltså fri. Vilket hon ju skulle gjort i Sverige också. Innan rättegången gjordes det psykiatriska utredningar av alla tre. Och det här är omdömerna som gjordes om de tre. Och källan till det här är kinesiska Wikipedia. Så jag hoppas jag har gjort rätt med översättningen. Chan Man Luk då, ledaren. Han hade en impulsiv personlighet. Han använde sig av narkotika när han utförde brottet. Och han har inte visat någon empati för offret.
No shit.
Slut. Det var en kort psykiatrisk utredning.
Ja, det låter väldigt inte så uttömmande kanske.
Men då Leung Ching Chu hade antisocial personlighet, lite psykopatisk, följer inte regler, är lättretlig, tänker kortsiktigt, är hämndlysten, har fullt med kriminella tankar, har avvikande värderingar, bryr sig bara om sig själv och är ignorant inför andras rättigheter. På grund av långvarig exponering för våldsamma sammanhang har han tappat sitt omdöme. Och det finns en tydlig risk för att han kommer att begå fler brott i framtiden. Lite mer utförlig psykiatrisk utredning. Och till slut om Leung Wai Lun förlorade sin mamma när han var ett barn och hade ingen som tog hand om honom. När han växte upp fick han en hetlevrad och lättretad personlighet. Han kunde inte uttrycka sina känslor på ett ömt vis. Han använder sig av våld mot de svaga och saknar sympati. Verkligen tre olika utlåtanden.
Ja,
i helt olika stil.
Tre olika doktorer, ja. Eller liksom tre olika kanske till och med professioner. En som har gjort som en psykolog, en psykiater och en beteendevetare eller någonting sånt där kanske.
Ja.
Oerhört olika, men ingen tydlig psykiatrisk diagnos på någon.
Nej. En liten släng av psykopati, det var väl möjligtvis det som kom närmast någon slags utlåtande där, men annars var det ju...
Och det är ju ganska förvånande med tanke på att de har kunnat begå det här extrema brottet. Att hålla en människa i liv en månad och konstant tortera den.
Ja, det är ju grav empatistörning på alla de här. Alltså. Så att någon form av antisocial personlighetsstörning skulle man nog kunna sortera ner alla de här, skulle jag tippa på.
Ja, det låter väldigt rimligt.
Men kan det vara att de ville att de skulle straffas så att de inte skulle få någon form av... Men det får man ju inte ändå.
Nej, inte av antisocial personlig störning eller psykopati får du ingen rättspsykiatrisk vård av, utan det är ju enbart andra typer av schizofreni och den typen av...
Ja, psykoser.
Ja, psykossjukdomar, ja. Precis. Och, så att ja, det kan ju vara så att de helt enkelt har uteslutit att det rör sig om någon, vad ska man säga, riktig psykiatrisk sjukdom på det viset. Och att man har låtit sig nöjas med det helt enkelt.
Mm. Annars hade ju såklart råpsykopater, punkt, räckt.
Lite så.
Mm.
Helt galna.
Jäkla sjuk i huvudet.
Ja, precis.
Ett juridiskt problem i Hongkong då var för att kunna vinna ett åtal, göra någon skyldig till mord, så måste man ha en dödsorsak. Men dödsorsaken var extremt svår att fastställa eftersom ju Fan Manjes kropp hade behandlats. Hon hade jättemycket skador, men sen hade hon ju styckats och kokats. Och... Mm.
Det fanns lite för många olika dödsorsaker kanske att välja på.
Ja, och det innebar att mordåtalet inte höll.
Nej.
Ja, det är en jury, och juryn kom fram då till att nej, det här är inte ett mord. Men de dömdes för kidnappningen och griftefridsbrottet. Och det var ju uppenbarligen de som hade orsakat Fan Manjes död. Så att de blev dömda istället för mord, så blev de dömda för dråp. Så dråp, kidnappning och griftefridsbrott. Rättegången pågick i 6 veckor innan man kom fram till det här. Och sen kom domen. Vad tror ni straffet blev? Det är inte mord, men det är dråp, kidnappning och griftefridsbrott.
Alltså jag tänker antingen skrattigheten är lågt eller så är det brutalt hårt. Alltså.
Innan du säger någonting mer så måste jag säga att dödsstraffet hade just avskaffats i Hongkong. Det avskaffades 23 april 1993. Ja. Kina är ganska pigga på avrätta brottslingar, men i Hongkong kan man inte göra det. Jag vet inte om det har ändrats nu, men nej, det är fortfarande... Det avskaffades under brittisk jurisdiktion och nu är det under kinesisk, men och kineserna kan ha ändrat det sedan dess. Vad tror ni straffet blev?
Oj, oj, oj. Ja, men precis som du säger, antingen skrattretande lågt eller så här 150 år vardera plus.
Inklusive spöstraff.
Ja, precis.
Så ni tror på ett hårt straff här?
Ja,
vi hoppas på det.
Ja,
vi vill tro
på ett riktigt hårt straff.
Alla tre dömdes till livstidsfängelse.
Okay.
Och domaren gjorde ett uttalande efter att ha berättat att straffet blir livstidsfängelse. Och domaren sa följande, citat: aldrig tidigare har en domstol i Hongkong fått höra om sån här grymhet, depravation, okänslighet, brutalitet, våldsamhet och ren ondska. Allmänheten har rätten att bli beskyddade från människor som er för alltid.
Ja, det är bra sagt.
En känslomässigt rimlig bedömning.
Mm. Men de hade ju, det är ju bara flickans berättelse som de har att gå på, vad som har hänt.
Ja.
Kunde man se på så här, kroppsdelarna om att hon har varit utsatt för...
Det är oklart om de berättade mera senare under polisförhören. Det vet jag inte. Och här dyker Fan Manjes man upp. En tjejin. Han verkar inte vara en särskilt trevlig person som Fan Manje hade någon god relation till. Men han gjorde också ett uttalande efter rättegången. Det här uttalandet vi hittat i en ABC News-artikel från 2006. I uttalandet säger han att han är nöjd med utfallet i rättegången. Men han sa också, citat: hur ska jag kunna gå vidare? Hur ska jag någonsin kunna glömma det här? Slutcitat.
Jag måste fråga, var det någon, hon var ju borta väldigt länge. Var det ingen som liksom letade efter henne eller saknade henne? Eller sådär?
Det får vi ju verkligen hoppas, men det vet jag inte heller. För det säger inte källorna.
Nej.
Och hon hade ju en ansträngd relation till sin man. Så att han kanske bara trodde att hon var ute och gjorde det hon brukar göra.
Mm.
Och sen är väl han kanske inte vill ha med polisen att göra heller, va?
Kanske.
Sen vet vi att han också var utsatt i narkotikamissbruk. Så precis att. Men nu är det förstås dags att överklaga den här domen.
Åh nej.
Chan Man-Luk överklagade domen. Nästa instans avslog överklagan. Han skulle sitta i fängelse för alltid. Leung Wai Lun, 21-åringen, överklagade också och fick avslag. Men Leung Ching Chu hade mera tur. Han lyckades genomföra ett antal överklaganden som ledde till att han faktiskt blev frigiven i april 2014. Så han satt alltså 15 år istället för livstid.
Var det han som hade,
han var 27. Den
här, aldrig fått någon kärlek i sin barndom och så vidare på sitt psykiatriska utlåtande?
Nej, det var han som var lite psykopatisk, kriminella tankar och risk för att begå fler brott i framtiden. Han måste ha haft en fantastisk
helt,
advokat.
Helt fel kille att släppa ut. Alltså.
Den värsta av dem enligt det här utlåtandet. Men livstid i Kina, är det livstid verkligen?
Det verkar som att man får söka om villkorlig frigivning.
Ja.
Så det är lite som livstid i USA skulle jag säga, med möjlighet till villkorlig frigivning.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
2020 fanns det en möjlighet för Chan Man-Luk och Leung Wai Lun att få villkorlig frigivning. Men det finns ingen information vi har kunnat hitta om att de har släppts.
Ah, bra.
Så förmodligen avslogs det. Leung Ching Chu frigavs 2014, men den 6 januari 2022 greps han igen för brottet sexuellt ofredande. Och det verkar vara det enda brott han har begått. Sen han släpptes. Och vi har inga fler detaljer om det.
Inte vad han dömdes till.
Nej.
Nej.
Eller om han ens är dömd. Det kanske inte har varit rättegången.
Nej, okay.
Vi vet ingenting om hur det har gått för Afong. Och det är därför jag tror lite grann att det är ett fingerat namn där också. Mm. Förhoppningsvis blev hon omhändertagen av sociala myndigheter och fick den hjälp hon behövde. Men vi vet inte. Och hur formad blir man av den här upplevelsen när man var 13-14? Det måste ju, hon hade ju hemska mardrömmar där och de kommer hon väl aldrig att bli fri från.
Nej. Ja, hon räddade kanske många liv genom att sätta dit dem sen. Att hon gick och erkände så att framtida offer. Ja. För det kan ju inte vara första gången de har dödat.
Nej, det är ju, man kan ju anta att de har begått grova våldsbrott tidigare.
Men det är ingenting som har framgått?
Nej. Som sagt, källorna är väldigt, väldigt hämmade. Det finns väldigt lite i dem.
Mm.
Och det kanske är av något juridiskt skäl som det är så. Jag har ju märkt det när jag försökte göra fall i Sydafrika. Det är otroligt svårt att få reda på.
De har ingen offentlighetsprincip och sådär.
Inte som vi har i alla fall.
Nej.
Och jag har svårt att tänka mig att Kina har det.
Nej, precis.
Hello Kitty-mordet påverkade hela Hongkong väldigt starkt. Och kort efter att det blev känt, kände alla till det. Och idag har det blivit lite av en legend i Hongkong. Både allmänt vidskepliga personer samt människor som direkt har haft med fallet att göra, till exempel poliser och folk som närvarade vid rättegången, hävdar att de har blivit besökta av Fan Manjes ande. Och det framgår inte i källorna vad Fan Manje hade att säga till dem. Ända fram till september 2012 var lägenhetskomplexet på Granville Road ett populärt turistmål för true crime-entusiaster. Själva lägenheten gick inte att besöka. Den verkar ha varit avspärrad sedan det hände. Men att bara stå där och betrakta byggnaden där det osannolikt grymma och bizarra mordet begicks, det var gott nog för många med makabra intressen. Men bara fram till september 2012, för då revs nämligen hela huset. Och 2016 byggdes det ett hotell där istället.
Mm. Oj.
Det hotellet har förmodligen ingen Hello Kitty-inredning.
Nej.
Det har gjorts två stycken filmer i Hongkong baserade på Hello Kitty-mordet. Den första filmen heter Human Pork Chop, alltså mänsklig fläskkotlett.
Låter inte som att den är en superseriös film.
Den andra filmen heter There is a secret in my soup. Det är en hemlighet i min soppa. Båda filmerna gjordes 2001. Filmerna är varken välrecenserade eller, jag citerar David där, produktioner av nämndvärd magnitud. De är jättesvåra att få tag på i väst. De tillhör en särskild kategori av Hongkong-filmer som kallas för kategori 3. Benämningen kommer av en specifik åldersgräns. Kategori 3 är för filmer med särskilt obehagligt innehåll. Man måste vara 18 år för att se en sån här film.
Känns rimligt.
Lustigt nog har Wong Kar-wais hyllade drama Happy Together från 1997 fått märkningen kategori 3 eftersom filmen berättar en historia om två homosexuella män.
Okay.
Aha.
Och det är alltså lika illa då enligt filmcensuren i Hongkong som Hello Kitty-mordet.
Där ser man.
Och nu började David prata om filmer i manuset, så nu kan jag inte stoppa dem. Om man är intresserad av att se kategori 3-filmer så har David en rekommendation. Man ska se filmen Ebola Syndrome från 1996 och filmen Robotrics från 1991. Om någon av er lyssnare nu går och ser de här filmerna så vill vi gärna höra vad ni tyckte.
Ja.
Det har även gjorts ett avsnitt av tv-serien Bones, avsnitt 23 i säsong 4. Som ska vara inspirerat av Hello Kitty-mordet. Avsnittet i fråga heter The Girl in the Mask. Så inte flickan med masken, utan flickan i masken.
Jaha, ja.
Och det var Hello Kitty-mordet.
Fanns det några så här indikationer på att de skulle äta? Med tanke på att filmerna hade ju lite mer, att nästan lite så här kannibaliskt.
Jag tror ju att filmerna inte alltid höll sig till sanningen.
Nej.
Och de hade säkert samma problem med källorna som vi har.
Ja.
Så de tog sig nog konstnärliga friheter. Och det finns ju ingenting vi har sett som tyder på att det fanns någon form av kannibalism här.
Nej.
Bara det där med att de körde samma slev. Liksom till.
Ja.
Ja, oh, shit.
Dashed.
Ja, alltså det måste ju vara extremt dåligt. Bara, ursäkta ett hår i mina nudlar.
Åh!
Det är lite ansiktshud här i mina nudlar. Fy.
Hår i maten.
Får en ny betydelse.
Nej gud, fy vad hemskt. Usch, ja, hur mår du Urban?
Nej, det är, man är inte så här supersugen på de här bullarna just nu som ligger framför oss.
Jag kände också det, jag var sugen innan vi drog igång, men sen så kände jag bara hur det vred sig i magen.
Jag har kokat en kastrull nudlar ut om ni vill.
Ja, men jag tror just det att man stänger ju av väldigt mycket när man hör såna här hemskheter. Så man måste ju göra det på något sätt när det kommer till styckning, när det kommer till tortyren överlag, vilket är det absolut hemskaste tycker jag, hur de behandlade henne. Men med de här äckliga detaljerna, de går igenom en smur. Ja. Vad tyckte ni var värsta?
Jag tycker nog själva sättet att dö på är väldigt likt Junko. Att det, man har blivit utsatt för så otroligt mycket hemskheter att kroppen bara slutar fungera. Och all smärta hon måste ha gått igenom hela vägen fram till döden.
Ja.
Det är ju hemskt hur helt empatilös de verkar varit. Alltså verkligen bara behandlat henne som något slags köttstycke där. Och liksom, när de är klara för dagen så hänger de bara upp henne. Liksom.
Ja.
Man fattar inte att det har hänt på riktigt. Alltså. Man hade liksom inte... Hade man försökt komma på en sån här historia själv så hade man nog ändå försökt väva in någon slags empatisk ådra i det. Liksom. Men alltså bara helt... Kunna göra en sån grej helt ikallt. Så att man är ju väldigt glad att i alla fall två av de här tre sitter inlåsta förhoppningsvis. Inte kommer ut någon gång.
Ja,
det är inte bara den totala bristen på empati. De verkar ju sluta betrakta henne som en person väldigt tidigt. Och då är ändå någon som Chanman Luk sa sig tycka om. Eller som vi har uppgifter om att han tyckte om. Och sen ingen som helst empati. Men att man också är beredd att lägga ner all den här tiden och energin till att plåga henne. Och att de måste ha gjort det här för att de faktiskt tyckte att det var roligt.
Och njutningsfullt.
De sysslar ju
med, det är så vansinnigt sjukt.
Du tror att de sysslar med detta mer eller mindre på heltid i en hel månad, var det så?
Ja.
Vansinnigt.
Och så den här flickan som någonstans måste ha... Alltså hon kan ju inte vara helt totalt avstängd, den här flickan. För hon söker ju ändå upp polisen och hon vet att det är fel.
Ja, hon visar ju faktiskt någon form av empati.
Ja, fast det är så svårt att veta vad som är empati och inte empati. För att när man gör saker och ting så kan det ju också vara för ens egen vinning. Och det är väl det som jag... Men jag kan inte riktigt se det heller. Hur hon, utan hon måste ju någonstans förstå att det här... Hon kanske inte förstod att hon skulle dö. Det kanske var då det gick upp för henne när hon väl var död. Att hon fick sig en chock.
Hon måste ju ha varit gravt skadad också, den ungen. Alltså, från början alltså. Ja, och som hon sa så hade hon, var det att hon hade sett det som någon slags lek liksom.
Ja.
Ja, är det ju hemskt.
Ja, det är nog ett av de mest sjuka inslagen i hela, att det är en slags 13-åring där. Ja.
Hur gammal blev
offret?
23.
23 år. Ja, mörkt.
Ja, hon skulle alltså varit 47 idag.
Ja.
Så kunde jag haft ett långt och ett liv som kanske hade blivit lyckligare än det liv hon hade upplevt hittills.
Ja. Alltså, det är verkligen en historia som börjar mörkt, som slutar ännu mörkare.
Och den är bara jättemörk hela vägen.
Ja, men nu förstår jag likheterna med Junko Furuta som vi har fått höra av lyssnare som har sagt. Och du har också hintat om det ett bra tag.
Och hittar ni ett fall där ute som påminner om det här Junko Furuta så berätta inte det för oss.
Nej, gör inte det. Åh. Ja.
Ja, kalla fall.
Ja.
Ja.
Så är det. Visby hotell.
Ja, precis. Det är också ett ganska våldsamt fall, men det kommer ju liksom inte i närheten av det här på långa vägar. Utan,
en lite kortare tidsrymd för våldet.
Ja, precis. Bopord handlar ju mer om att försöka liksom lägga ihop pusselbitarna och försöka lista ut vad som faktiskt är. Det gjorde du i det här fallet också, att försöka lista ut från alla de olika de här källorna vad det egentligen var som hade hänt. Nej, men så det hoppas jag att så många som möjligt är med på den resan. För vi tänker ju också som så att vi kommer ju vara tacksamma att ta emot tips liksom från allmänheten, folk som kanske vet saker och ting. Så att med lyssnarnas hjälp så hoppas vi att vi kanske ska kunna komma vidare i det fallet och hitta något nytt som inte har framgått tidigare. Då.
Ja, och det har ni har ju fått en hel del information i Sjögren-fallet.
Gud ja.
Så att jag hoppas det fungerar lika bra igen.
Ja, jo precis. Det är olösta mord där var väl egentligen serien klar där på våren, men sen så började det dyka upp en massa nya tips, så då hade man inget annat val än att fortsätta helt enkelt.
Men jag gillar också sättet ni gjorde Sjögren på, för det var ju så olikt som vi hade gjort i Olösta mord. Så det blir två helt olika sätt att presentera samma historia och ge mer uppmärksamhet i fallet.
Ja.
Och ingen har gett upp i fallet Sjögren, utan det är ju fortfarande fall som
Nej, det ska man säga. Just nu så ligger det lite nere. Men vi har faktiskt planer på hur vi ska kunna gå vidare där också. Så.
Mm.
Och det kommer vi ju gå ut med kanske främst. Kanske först på vår Instagram-kanal som vi har, som heter kalla_fall. Där man kan gå in och följa oss om man tycker det här låter spännande.
Ja, och oss kan man hitta på Mordarpodden på Instagram. Nu tar vi en paus tycker jag.
Ja, jag mår illa här.
Jag håller med.
Ja. Tack så mycket.
Tack, tack. I'm in a killing state of mind. 'Cause I